Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
President. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkommen till den här podcasten Mr. President, där vi nu har avverkat 25 presidenter och av naturliga skäl ska vi idag ta upp president nummer 27, William Howard Taft. Och med oss som vanligt är dubbeldoktor Klaus Stolpe. Hej på dig!
Hejsan, hejsan!
Vi har ju pratat senast om kanske en av de mest fascinerande presidenterna faktiskt, som ju låg ganska högt i topp och otroligt omtyckt. Och han har ju fick ju det här, liksom den första som fick sina initialer som minnesmärke TR då, Theodore Roosevelt. Och dessutom gav han upphov till namnet Teddy Björn, vad jag förstår. Men han har ju varit nu, och så har vi då Taft som kommer. Det var inte så skojigt för världen att han slutade. Hur ska man se på Roosevelt efter han varit president?
Ja, alltså han var ju den kanske mest populära presidenten som USA har haft. Det är svårt att säga, man gjorde ju ett gallupmätning eller sånt där approval ratings på den tiden, men att det var ju en väldigt så där lyskraftig president. Och det som vi ska tala om idag, då med William Howard Taft, så han kom ju helt i skuggan av Roosevelt man kan väl nästan säga att efter den mest bortglömda av presidenterna på 1900-talet.
Ja, vi har träffat på flera bortglömda under 1800-talet, men nu kommer det ändå på 1900-talet. Men Roosevelt, vad var det som gjorde honom så folkligt populär? Jag vet inte om vi riktigt sa det förra gången, men vi kunde ändå ta det.
Ja, men hela hans stil, alltså väldigt utåtriktad och syntes och hördes liksom överallt, och att folk kunde identifiera sig med honom. Man liksom, folk upplevde att det här är en bra karl, någon liksom som verkligen bryr sig, och han måste ju älska varje sekund av den där tiden som president, det tror jag i alla fall. Att i dagens läge så antar jag att man skulle kunna sätta någon diagnos på honom, att han var någon ADHD eller någonting sånt, för att han gick ju an i ett, att han låg verkligen inte på latsidan. Och det blev ju också just sådana grejer att han figurerar ju då också, han var ju per definitionen en nyhet varje dag, på samma sätt som en president i dagens USA. Så ju, jag menar, om en president nu för tiden, fast han får spela minigolf eller någonting sånt, så blir det en nyhet att det är en nyhet att idag spelar presidenten minigolf. Vet jag inte om någon av dem någonsin har spelat minigolf, men i alla fall. Men att han var liksom före sin tid på det viset, med att ha också väldigt ofta sån här informationstillfällen för pressen och så vidare, så att han bjöd ju verkligen till för att det skulle skrivas om honom också, så att syntes och hördes och så vidare, så att det är kanske inte så konstigt.
Nej precis, och efter inbördeskriget så har vi ju sett hur moderniteterna på något sätt kommer hela tiden successivt, alla möjliga sån, ja, den moderna världen föds ju, och det märks ju i presidentens hus liksom också, och det växer fram, och nu, och även, ja, vi kommer ju prata om det med monopolsituationerna som vi har pratat om förr, och det är aktuellt också nu och i nästa president, och alla de här sakerna som du säger med entreprenörandan. Han utstrålar någon slags entreprenörkaraktär som ju går hem säkert i Amerika, känns det som lite.
Ja, jo. Det kan man nog lugnt säga.
Men hans efterträdare då, Taft som vi ska prata om idag, han är ju en president som Roosevelt på sätt och vis har fått dit, kan man säga. Men han har också haft en vision av Taft tidigare, finns det en berättelse om. När han...
Ja, och som vanligt vill jag höja varningsflaggen för att de här anekdoterna, de storyna vi går igenom och, eller nämner och tar upp, så vi kan ju aldrig veta om de stämmer eller inte. De finns ju inte filmade, men att det var det här sista året då som T.R. Roosevelt var president, alltså 1908, så hade han då i början av året haft en middag i Vita huset och haft bland annat då herr och fru Taft med sig, och hade då lutat sig bakåt i stolen och blunda och sa att han har liksom sån här fjärrskådningsgåvor, alltså kämtar väl säkert om, men att han säger att nu blundar jag och ser en storvuxen man. Taft var väldigt stor. Inte som president, men till kroppshyddan, så sa han att jag ser en storvuxen man som kommer att bli någonting, men att jag vet inte om det är president eller om han ska bli chefsdomare i högsta domstolen. Och då ska det ha varit så att både fru Taft och herr Taft har ropat samtidigt, men de ropar olika, olika saker. Att make it the president, ropar fru Taft, och högsta domstolen ropar gubben, för han var... för han var då mer intresserad i grunden av juridik. Och till saken hör att oberoende vilka gåvor T.R. hade, så Taft blev både president och senare president för högsta domstolen.
Märkvärdigt.
Alltså. Det finns ju exempel tidigare på en president som har varit med i senaten efter att han har lämnat presidentposten, och en annan som har varit i representanthuset, men Taft då är unik på sitt sätt, för att han blir faktiskt boss för chefsdomare för högsta domstolen så småningom. Men att det blir senare, då är vi framme på 20-talet, men att 1908 så vinner han presidentvalet ganska överlägset, och det är faktiskt mot en som vi har nämnt tidigare, den här William Jennings Bryan, som då för tredje gången får se sig besegrad. Han har ju varit uppställd flera gånger förr mot McKinley och förlora, men den här gången är det mot Taft, och tredje och sista gången som Bryan försöker sig på att bli president. Men dels är republikanerna det överlägset starkare parti ännu i det här skedet, och en annan grej är ju också att Theodore Roosevelt var så populär, så att man kunde... Alltså jag överdriver väl lite om jag säger att Theodore Roosevelt kunde plocka sin egen efterträdare, men det är nog knappast långt ifrån, eftersom då Taft stöddes av Theodore Roosevelt, så var det var ganska givet att han skulle vinna det där valet. Det var inte något av de spännande valen, helt enkelt.
Nej, och som vi har berättat och återkommer kanske till, så räknade väl Roosevelt med att det här skulle vara en allierad, att han skulle kunna ha ett finger med i spelet även fortsättningsvis. Visst var det så?
Ja, och det, så trodde ju vanligt folk också, så att, att folkhumorn är ju lite speciell, men att det skämtades om att det här Taft är egentligen en förkortning för taking advice from Theodore. Ja. Och det går ju att översätta liksom om vi lite tummar på och byta, man kan säga tar anvisningar från Theodore, helt enkelt.
Det var påhittigt, bra.
Att egentligen ta råd från Theodore, men att om vi nu lite justerar så får vi en svensk fungerande översättning.
Det verkar ju tyda på ett bevis då, när det går på två språk. Men
alltså, tyda på att svenska och engelska är ganska lika, för att jag menar, jag kan översätta det till finska också, men då blir det någonting helt annat.
Ja, det hade inte gått. Den här tiden då, när det kommer mycket nya traditioner, vi har sagt det att Vita huset började kallas Vita huset under Roosevelts tid, och här är det baseball-tradition som föds också under under Tafts tid, eller hur? Med första kastet, eller vad det är?
Ja, det stämmer det, därför att det är ju brukligt i USA nu för tiden att då den här baseballsäsongen, baseballserien öppnas, så är det presidenten som är på plats och kastar den där, det som vi skulle kalla för första nedsläpp i hockey eller avspark i fotboll, men kastar öppningsbollen helt enkelt. Och så att det hade ju hållit på då med en bra bit över ett sekel redan, för att det var 1910, om vi nu ska vara pet noga, så är det då en match i huvudstaden mellan Washington Senators och Philadelphia Athletics. Och då är Taft där och kastar den där bollen. Vem som kom på att presidenten ska göra det vet fåglarna. Men att så har det varit sedan dess.
Men de har bytt namn de där lagen. För det var lite lustiga namn det där.
Jo, alltså jag vet ingenting om baseball och inte förstår jag mig på de där reglerna och så vidare. Men att det är ju inte... Det är ju inte som vi är vana vid att lag faller och stiger ur en serie och så vidare, utan de kan ju köpas av någon. De kan ju köpas och säljas liksom hela laget. Minnesota Twins och Oakland Athletics heter de idag. Så att detta lag har flyttat från huvudstaden till Minnesota och det andra har flyttat från Philadelphia ut till västkusten i Kalifornien. Det är ungefär som om Brynäs IF skulle flytta från Gävle till Skåne eller någonting i den stilen.
Nej, men Washington's Senators, det gav liksom ett nytt perspektiv på det här med att vara senator kanske på ett vis.
Ja, det betyder kanske det, men att å andra sidan så att det är väl det där klubblagen, vare sig det vi talar om basket eller baseball eller amerikansk fotboll eller annat, så det finns rätt ofta någon sån där koppling till den där stans historia eller något liknande. Och då är det kanske inte så konstigt om ett lag från Washington heter just Senators.
Nej, det var det jag tänkte att det var.
Men mitt favoritexempel i det sammanhanget så är ju det här... Jag vet inte, kanske det kom på tal då vi diskuterade inbördeskriget för Calgary Flames, alltså ishockeylag i NHL. Så de håller ju till alltså ute på västkusten i Kanada, men de har ju fått namnet, liksom, det är ju kopplat till inbördeskriget. Därför att från början så grundades det hockeylaget nere i Georgia och hette Atlanta Flames och syftar på då Atlanta brändes upp under inbördeskriget, men att sen då de väl flyttade till Calgary så tog de det där namnet med sig helt enkelt.
Så att samma där, att någon har köpt ett lag då så flyttar
Märkvärdigt. Jo,
men vilket lag skulle du, om du hade råd, köpa i Sverige, fotbollslag, och sen flytta det hit till Replot eller till Vasa eller någonting?
AIK, för att slippa dem från allsvenska.
Ja.
Inte
för att du tycker om dem, utan tvärtom.
Nej, tvärtom. Nej, jag håller på Bromma pojkarna. Jag brukar skryta med att jag och min son är enda i Finland som håller på Bromma pojkarna.
Men då skulle du döpa om det till Stolpe Boys eller någonting. Stolpe pojkar. Stolpe in.
Vasa pojkarna.
Stolpe in kanske.
Ja, precis.
Men i alla fall, från det ena till det andra, så baseball påverkades. Men du sa att det var en president som inte gjorde så mycket väsen av sig. Trots allt, han fick imponerande poster, både president och högsta domstolens ordförande. Men ändå inte gjorde så mycket. Men han var väldigt stor, sa du. Enormt stor. Han var störst, tyngsta presidenten på det
viset,
fysiskt.
Fysiskt var han klart störst. Att den här kroppsvikten, så medan han var president, så den ska pendla mellan, jag tror jag räknar till pounds, så brukade han beskrivas att han vägde mellan 300 och 340 pounds. Det blir alltså, översätter man det rakt av i kilogram, så talar vi om mellan 136 och 154, så att det var ju en väldigt stor kar. Sen så gick han väl ner ganska ordentligt efter att han lämnade presidentposten.
Men är det sant att man var tvungen att byta badkar? Eller han fastnade i badkaret eller något sånt där?
Nej, alltså grejen är att om folk har överhuvudtaget hört talas om Taft, så är det att det var han som var så fet så han fastnade i badkaret. Men att det tycks inte stämma helt enkelt, för att någon har försökt reda ut det där och konstatera att det var ingenting som har förekommit i något tidningsskriverier medan Taft var president, utan det är ganska lång tid efteråt. För att grejen är det att man, eftersom han var så stor, så bytte man ut badkaret i Vita huset. Liksom, no, vi säger då, i förebyggande syfte så han inte skulle fastna kanske. Men att, och det finns också ett fotografi som, vad jag förstår, är ganska känt. Då det de här kararna, 3-4 karar som byter badkar, så poserar i badkar sen då de är klara, alltså de är påklädda ska jag väl kanske tillägga, men att det är så stort så att det rymdes flera personer dit. Så att, men okay. Att det har väl börjat leva sitt eget liv sedan.
Ja, ja.
Den storyn.
Men orsaken till bytet var inte att det var hans kroppshydda i för sig då kanske, eller?
Ja, indirekt, men att det där med att han ska fastna så, det äger väl då inte sin riktighet, tror jag.
Han var förutseende kanske, så att han, det var omöjligt sen att fastna. Men det är ju intressant med den där tiden, vi pratar ju nu om nya så att säga, förändringar kanske man kan säga. Det nytt badkar visserligen hade det med något annat att göra, men att det, också det här med bilar börjar komma in. Det är ju liksom fascinerande när vi har hållit på så länge och pratat om i så många avsnitt om en förgången tid som från början kändes väldigt långt borta. Och nu plötsligt är det faktiskt så att presidenten väljer att ha bil och sådana här saker, eller hur? Mm. Eller är han först på det, eller är han andra på det kanske?
Nej, att han var den första presidenten som skaffade bil helt enkelt. Och det är kanske också ganska... Om vi säger att man inte skulle liksom veta det som vi just har berättat här då, och var tvungen att gissa att vem var den första presidenten som skaffade bil, och så kollar man då på en lista över presidenterna, så kanske man skulle gissa på Taft, därför att det rent tidsmässigt så sammanfaller det ju med då Henry Ford har börjat tillverka T-Forden och liksom pressa ner priserna så vanligt folk ska kunna köpa en bil, och så nu var det för all del inte en T-Ford som Taft hade, utan det var en han var ju kanske lite miljömedveten, för att det var den drevs av en ångmaskin. Det heter White, det där märket, och det är förstås något som inte finns längre helt enkelt. Och den där bilen så finns kvar, för att det har jag kollade av en nyfikenhet, och att den finns på ett bilmuseum i någon liten ort som jag aldrig har hört talas om, men som jag aldrig kommer att glömma, för att den heter Sandwich i Massachusetts. Så att man kanske, jag vet inte om de uppfann smörgåsen där då, eller vad det är, lite, det är ett ganska speciellt ortsnamn.
Ja, så verkligen. Att, men jag menar, en sån bil låter ju ändå mer som ett tåg, att det är inte modernt, men det är klart, det stora förändringar kommer ju den här tiden, och en ångbil var inte, alltså det var fanns helt enkelt, det var inte något konstigt med det.
Nej, och då därför att det var ju inte någonting liksom självklart att det skulle vara just en att bensinbilen skulle gälla. Det fanns ju faktiskt elbilar på den här tiden också. Men det var ju lite opraktiskt, eftersom det var ju ute på landsbygden, så fanns ju ingen elektricitet, så att det var ju inte så praktiskt att ta en elbil. Och då kan jag berätta här att alla lyssnare så känner till och vet åtminstone hur en gammal elbil ser ut, därför att farmor Ankas bil, så en kopia av en Detroit Electric från från den här tiden.
Ja, det är ju intressant att då hade man det, och nu håller vi på och liksom, ja, elbilen just på kommande, som ni säger här uppe. Att det...
Ja, det är nu väldigt mycket kommande. Men just det här, om vi hoppar tillbaka till, det låter lite nördigt det här, men att det där White, jag är mer intresserad av gamla bilar än av nya, vilket lyssnarna kanske märker, men att redan 1911 så övergick man till bensinbilar. Men att sen så...
Menar du Vita huset?
Nej, det bilmärket White.
Ja, de övergick, just det.
Men att ändå så höll man bara på i några år. Att redan 1918 så började man tillverka mera sån här... Nu kommer jag inte ihåg vad det var, men skulle det nog ha varit mer än sån här jordbruks... fordon eller något sånt. Men man slutar som en personbil. Men det som man ändå inte kan ta från det med att White var första bilen i Vita huset.
Okej, White House, White. Men av det här är ändå 1910, och sen Eller ja, det är väl då han skaffar den här, är det samma år som Henry Ford faktiskt introducerar T-Forden också där kring?
Där kring, för att det var ju 1908 som T-Forden började tillverkas. Nej, detta taget ur minne ska jag väl säga. Så att det
ju, ja, den började tillverkas när han väljs, ja. Så man, det är, jag tycker ändå, för min del så känns det lite tidigt. Jag skulle ha gissat på 5-10 år senare med bilen, men det är ju intressant att den fanns redan då.
Ja.
Och det här är ju en tid, nu kommer de här presidenterna när vi har träffat personer som har levt i menar, inte bara varit bebisar utan lite äldre under de här presidenterna alltså.
Ja,
kan minnas, och de finns ju inte längre, men när vi var barn så träffade vi ju människor från den här, som fanns i den här tiden.
Jo, det är helt klart, för att jag menar mina farmor och morfar var födda i slutet på 1800-talet, så att jag menar, de föddes liksom under McKinleys eller Grover Clevelands tid till och med.
Ja, det ser man. Ja, nej, men det, så att vi har varit i den här så att säga närbelägna tiden, men det är många förändringar som sker, och var det så att man hade ännu en ko, eller var det inte längre ko då för mjölken på i White House?
Det var så att Taft var den första presidenten som hade bil i Vita huset, ja. Men han var också den sista som hade en ko, ja. Så de fick egen färsk mjölk till Vita huset, och eftersom alla funderade på vad kossan hette, så hon hette inte Maj-Lis eller Rosa, utan hette Pauline.
Ja, okej, okay, fint namn. Men det har vi ju aldrig tänkt på under den här alla presidenter vi haft, att de hade ju förstås kor på Vita huset, ja. Som inte hette Vita huset, men nu var det slut med det i alla fall.
Precis.
Vi pratar ju om det att Roosevelt då, föregångaren till Taft och den store presidenten, blir ju lite butter på att han inte får liksom kunna spela med i politiken här.
Folk trodde ju då att Taft helt enkelt skulle vara springpojke åt Theodore Roosevelt, och det trodde väl Theodore Roosevelt själv också. Och grejen var då att T.R. så hade gjort sig känt som en sån här så kallad trustbuster, alltså en sån här som ville se till så att enskilda företag inte skulle kunna få en monopolställning helt enkelt, för han trodde inte att det var bra. Theodore Roosevelt var absolut inte mot kapitalismen, men däremot mot kapitalismens värsta avigsidor, om vi säger så. Och då var det så att det intressanta är att de kommer ihop sig i just den här frågan, men inte för att Taft skulle ha liksom skyddat de där monopolbolagen, utan tvärtom, han gick ännu längre fram. Och det var nämligen så att då började folk fundera att jaha, men att T.R. som vi har känt som en sån här så kallad trustbuster då, så Taft är ännu tuffare, och då börjar man uppleva att Roosevelt hade hållit vissa bolag bakom ryggen helt enkelt, och nu då så tog Taft i tur med dessa bolag, och då blev den här Theodore Roosevelt så han blev väl då ganska så där stött i kanten, eller kände sig trampad på tårna eller någonting sånt, så att från att han hade då valt att icke bli vald 1908, så ställer han upp istället 1912 igen och helt enkelt utmanar den sittande presidenten inom då sitt eget parti. Då blir det så att då kanske man tänker att ja, men Roosevelt så var ju så populär, så det är klart att han nitar Taft, men att vid det laget så hade Taft ändå de här strategiska kontakterna inom republikanska partiet, så att de stödde honom, vilket gör att Taft blir nominerad för återval, och då blir Theodore Roosevelt känna sig ännu mer trampad på tårna, så han ställer upp i alla fall som tredje kandidat helt enkelt, och så att det här leder ju till att demokraterna får stå vid sidan och titta på förvånat då republikanerna lägger krokben för sig själva, så Woodrow Wilson så får nätt och jämnt mer än 40% av väljarna bakom sig, men vinner fullständigt överlägset, därför att eftersom republikanernas röstade splittrade på två, så nu tar jag bara ur minne, men jag tror att det var någonting i stil med att Theodore Roosevelt fick 28% av rösterna och Taft 23 eller något sånt. Så att sammanlagt hade de mer än hälften av rösterna och betydligt mer än vad Wilson hade, så att om de bara hade kunnat samsas så skulle antingen Roosevelt eller Taft sannolikt ha vunnit. Men att det sägs att i slutändan så skulle Taft och Theodore Roosevelt båda nog har insett att det här gör att Wilson vinner, men att huvudsaken är att man får lägga krokben för den här gamla polaren sin, helt enkelt.
Ja, det är otroligt att det var så, att det kan ha varit det som styrde, eller att man inte tänkte på det här. Men alltså hellre motståndaren än min fiende då.
Jo, för att de har blivit så fedda på varandra. Och sen är det ju också en intressant grej att de här då tre så hade ju lite över 90% av rösterna, och vart gick då resten? Och det är intressant att då var det det här, trots att det fanns, man skulle kalla det, tre starka kandidater, så detta är det val där en uttalad socialist har fått det största stödet i ett amerikanskt presidentval någonsin. Han hette Debs, Eugene Debs, som fick typ 6%, och förstås inte var i närheten av att vinna i någon delstat och sluta bara på fjärde plats. Men att för att vara en uttalad socialist så är det ju ett, liksom, en ganska stor siffra, helt enkelt. Det är den största någonsin.
Ja, visst. Och den tiden i världen när den framgången förstås var väldigt vanlig också. Så det märktes även i USA, men delvis också kanske för...
Ja, men å andra sidan så, klart, socialdemokratin började ju liksom synas lite här och var, men att det var ju väldigt ovanligt med allmän rösträtt i typ i Europa och allt sånt. Så det här är ju liksom ändå före, vi ska säga, sossarna blir sådär jätteöverlägsna i Sverige och så att han är väldigt tidigt ute, men att å andra sidan så det fanns liksom arbete i USA, men det var kanske inte så kul för de som jobbar i någon gruva eller någonting sånt, för att de hade ju liksom inga rättigheter att komma med, och då liksom börjar folk söka efter den här typen av alternativ. Men att mer än 6% så blev det ju inte i alla fall.
Nej. Men märkvärdigt. Ja, men där har vi ännu en så att säga modern förändring som också nu framstår som märkvärdig fortfarande idag. Vad hände det med de som då hade varit, för det är ju ändå samma läger som Roosevelt och Taft representerar då, republikanerna, de som var lojala mot båda sidor då, hur gick det för dem?
Det blev ju liksom väldigt jobbigt, för man var ju tvungen att helt enkelt välja sida och det här han, då var det ju vissa som inte riktigt klarade av det då heller, och det här mest vansinniga exemplet så är en kille som heter Archibald Butt, och han hade varit militärrådgivare först åt Theodore Roosevelt medan Roosevelt var president, och sen var han också åt Taft och tyckte liksom om båda två uppenbarligen, och han kunde då inte välja sida, så han blev då liksom väldigt nedstämd och deprimerad och konstaterade att ska vi faktiskt ge bort presidentposten, och så för att slippa tänka på det där och kunna koppla av så väljer han att ta en avkopplande semester i Europa. Och nu ska vi då komma ihåg att vi snackar 1912. Gissa vilket fartyg han återvänder med till USA.
Okej.
Han var på Titanic, helt enkelt. Så att man hittade aldrig hans kropp, utan han försvann, helt enkelt. Det är som det där mest kända exemplet från sån här lojalitetskonflikt-situationer präglade av lojalitetskonflikt som vissa människor råkar ut för. Men i det här fallet så så strök han ju med helt enkelt.
Just det, okej. Okay. Så det var det att han åkte på resan för att han blev så upprörd över den här splittringen.
Så heter det i alla fall. Sen igen, den här brasklappen som jag alltid lägger in att säkert kan man, kanske han ska åka i alla fall, det vet vi ju inte, men att så som det framställs i litteraturen så det att helt enkelt han blev liksom helt enkelt deprimerad just på grund av den här konflikten inom partiet eller mellan Roosevelt och Taft, så han tänkte att för att slippa, om uttrycket ursäkta, slippa hela skiten så åkte han på en semester, men att liksom, han kunde ha tagit med fördel tagit en annan båt och han skulle hem.
Ja, precis. Men på tal om dödsfall, märkvärdiga dödsfall, så vi har ju pratat förut om presidenter som har, det är ju ett tema förstås självklart, och sen som avlider under sin period. Och sen också vicepresidenter var det några stycken, och här var det en också som avled dessutom. Den senaste så att säga, vicepresident.
Ja, det stämmer, för att den här alltså Tafts vicepresident hette James Sherman, men att han dog 6 dagar före presidentvalet 1912. Mm. Så att det blev lite konstigt om vi säger att nu spelar det ju ingen roll eftersom Taft förlorade, men att det var lite märklig situation. Och alltså nu, för de som har hört alla eller de flesta avsnitt, så kan man ju konstatera att vi nämner ju inte ens alla vicepresidenter, för att i regel är de ju ganska oviktiga för det mesta. Men att den här Sherman kan ju nämnas just som kuriosa, men att det är faktiskt 7 vicepresidenter som har avlidit medan de har innehaft den här posten, men ingen av dem har som typ blivit skjuten eller att det på något vis skulle ha varit väldigt väldigt liksom spektakulärt kring det, men att det här var ju något speciellt eftersom om vi för en sekund tar det här tankeexemplet att Taft skulle ha vunnit, så skulle det ha varit lite knepigt att men vem ska bli vicepresident?
Ja, precis, just det. Och även så om han hade avlidit under perioden, alltså under aktiva, mera, där hade det funnits fler dagar kvar, det har vi resonerat om förut, att hur gjorde man då? Var det ordförande i senat? Nej, i
representant. Ja, som tog var över. Det är helt enkelt. Och att nu så gör man ju på ett annat sätt, att man utser ju en ny helt enkelt. Det kommer vi att diskutera längre fram då vi kommer fram till Nixon, för att före Nixon avgick så hade ju även Nixons vicepresident Spiro Agnew avgått, och då utsåg man Gerald Ford istället, och Ford blir då ny vicepresident, för att reglerna har ändrats på den där punkten att man presidenten föreslår en ny vicepresident, och så ska det här senaten godkänna, alltså på samma sätt som man utser en ny ledamot i högsta domstolen till exempel.
Ja, precis.
Eller en minister för den delen, så utses också på det viset.
Just det, men vi talar om att det var ingen vicepresident som har blivit skjuten, som presidenter har då flera stycken. Men faktum är att det var en vicepresident som var nära att bli skjuten, men eller hur? Och då blev han som skulle uträtta det där började dricka istället och
ja,
vågade inte.
Precis, det var det samma. Det är ingenting han skrattar åt. Men att det, jag kan inte hålla med, men det blev så sjukt. Alltså då Lincoln mördades, så var det flera andra som skulle mördas samtidigt i en sån samfällda aktion. Då. Men att det var bara den här som skulle mörda presidenten och Lincoln som... Att han var den enda som lyckades, och det var så att den här som skulle mörda vicepresidenten Andrew Johnson, så han söp till istället, så det blev ingenting av det, och då blev ju följaktligen Andrew Johnson president eftersom hans tilltänkte barnman var berusad.
Ja, och det har vi pratat om, den fel man på fel plats och fel tid.
Ja, precis.
Och så det kan du som lyssnar på avsnitterna om Lincoln och Johnson som finns en bit bak i våran serie. Men ja, du sa ju det att Taft var ju en jurist och ville helst hålla på med det. Hur var han som person då? Det tyder ju på att han inte var så helt så här... Jag är själv jurist, så jag får väl säga vad jag vill, men det tyder på att han inte var så utåtriktad direkt, eller?
Nej, han verkar ha varit ganska rätt taktlös och liksom oartig och ovänlig. Och så att det är ju, dessutom, politiker så ofta är de ju väldigt bra på att minnas ansikten och namn och så vidare.
Ja, socialt kompetent.
Precis. Och liksom bra på sådana småprat och allt sånt. Och kunna liksom komma ihåg vad folks barn heter och sånt. Och då blir folk smickrade. Att, ja, hur var det med din son Erik eller din hund Lassi eller något liknande. Så känner folk sig smickrade och tänker att han kommer ihåg vad mina barn eller min hund heter. Och den här Staffan liksom hade inte alls den egenskapen. Och den egenskapen ska inte förringas. För den är viktig i politikens värld.
Visst är det så.
Men sen är det också det att någonting som kan ha haft att göra med hans fetma. Så att han kunde liksom dåsa till vid mitt i något möte eller någon middagar eller någonting sånt, och värsta av allt så lär han att liksom tuppa av och börja snarka på en begravning, och det är liksom inte bra, för att man framstår ju som om den där sociala kompetensen inte alls finns där, helt enkelt. Så att det är inte inget vidare.
Nej.
Men det är inte, och sedan så var det så att då han väl hade då besegrats, så det här, han verkar de flesta ha varit nöjda med att han lämnar Vita huset, och inklusive han själv, för att det var väl mest att han hade blivit president, så berodde väl att ambitionerna hos både Tafts fru och sen hos Theodore Roosevelt så var liksom större för Tafts vidkommande. Men det var de som tyckte att det här skulle vara en bra lösning, och då Taft själv flyttade ut, så ska han ha nöjt konstaterat att ingen har blivit vald till ex-president med lika stor marginal.
Ja, det är bra sagt.
Ja, det är ju ganska bra sagt. För att grejen är ju att det där valet 1912 så är väldigt speciellt på många sätt. Alltså att det är ju helt unikt att en sittande president får enbart 23% av rösterna.
Ja, men
det beror liksom på Roosevelts medverkan, helt enkelt. Men det är ju också, om vi tänker på att Taft faktiskt då blev trea i det där valet, så är det ju otroligt stor procentuell andel av rösterna som tillfaller en som kommer på tredje plats. Det är ju faktiskt, i och med att i regel är det ju bara två starka kandidater som får då, en får lite över 50% av rösten och den andra får lite under, så där rent typiskt sett. Men att här så har vi ju då en bronsmedalj och den får 23%, och det är ju helt unikt i amerikansk presidentvalshistoria, helt enkelt.
Ja.
I och med att det är Taft som blir nominerad av republikanerna, men Roosevelt ställer upp i alla fall för ett nytt parti, ett tredje parti, helt enkelt. Och där ser vi också, nu är det ute efter vi ska diskutera här, men att jag kan nämna en sak från det där valet, så att vi kanske tog upp det då vi hade det avsnittet om Theodore Roosevelt, men det spelar nog ingen större roll att i samband med den här valkampanjen 1912 så blir Theodore Roosevelt utsatt för ett mordförsök. Han blir beskjuten, helt enkelt, och det här, men att han liksom blir inte desto mer sårad än att han är skadad, än att han kan hävda att han kan fortsätta det där talet, eller hålla det där talet, och så tar han fram det ur fickan, och det är där som han har blivit träffad. Så att det är ju alltså nedsölat med blod, det där talet. Måste ju ha gjort ganska stort intryck på publiken, alltså torka bort lite blodfläckar för att han just blivit skjuten.
Ja, oj. Ja, vilka grejer, alltså otroligt. Men tillbaka till Taft, så det här med högsta domstolen är intressant. Först och främst, när han är president så utnämner han en mängd domare dit, eller hur?
Ja, det där är ganska underligt, för att fast han bara är 4 år president så det råkar sig så att det är 6 gånger som någon ska utses till högsta domstolen. Så att han helt enkelt, han är ju en av de som har utsett flest domar. Det är bara George Washington och Franklin Roosevelt som har utsett fler än Taft, fast Taft bara var 4 år. Men det är ju ganska lätt att förstå det, för att jag menar, till att börja med så fick ju George Washington utse samtliga, de första.
Ja, de första, ja,
precis. För jag menar, de var ju liksom noll till antalet då han tillträder, så att han fick ju utse en massa där redan, och totalt sett då så utsåg han 11. Och en annan som också utsåg väldigt många, så Franklin Roosevelt, han utsåg 9. Men nu ska vi komma ihåg då att Roosevelt hade ju 12 år på sig.
Ja, han valdes ju om och om igen.
Precis. Ja, ja, så att han blev ju vald till och med, han blev vald till och med 4 gånger, men att han var ju inte president i 16 år, för att han dog ju då en kort tid efter att han
sin fjärde period.
Ja, 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 precis. Så att man kan ju säga att i 12 år och en månad eller någonting i den stilen. Så att han utsåg ju, ja, no, lite mindre än en per år, men att i Tafts fall var det ju en och en halv per år, om vi säger så.
På tal om Högsta domstolen, så blir han då alltså själv chefsdomare där efter att ha varit president. Och liksom, det verkar ju vara det stora genombrott. Han var ju duktig i alla fall på något sätt. Och dessutom ingick det då att han svär in kommande presidenter. Är ju en helt märklig situation egentligen.
Ja, 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 för att det är ju så att det är på 20-talet sen som han blir chefsdomare, och det betyder att då Calvin Coolidge svär presidenter den 1925 och Herbert Hoover svär presidenter den 1929, så är det Taft som står och håller i liksom bibeln och håller upp handen och säger att repeat after me, och så svär den där presidenten den. Och det är ju unikt. Han var bara mer intresserad av juridiken och politik, helt enkelt. Så att han var väl också sagt vid olika tillfällen att han var betydligt lyckligare då han var chefsdomare i Högsta domstolen. Och någon gång hade han till och med skrivit i samband med något tal eller brev eller vad det nu var, att faktum att jag inte riktigt ens kommer ihåg att jag har varit president. Och det ska vi väl inte kanske ta allt för bokstavligt, men i alla fall, att det är klart att han var ju inte senil i alla fall. Men
men det säger ju någonting. Och jag tycker vi har flera presidenter som vi har mött tidigare som har haft en läggning åt kanske byråkrati eller juridik eller så har visat sig vara, i och för sig de har kanske uträttat rätt bra jobb, men de har inte varit de presidenter man minns, alltså, helt klart.
Nej, det kan man väl nog lugnt säga att en som nu verkligen brinner för just det där presidenten vet, så har väl också större möjlighet att bli ihågkommen efteråt. De här båda som heter Roosevelt till exempel.
Ja, visst. Och den Theodor som vi pratade om var så otroligt utåtriktad. För att avsluta det här med Högsta domstolen. Var det så att Högsta domstolen och jag menar hela regeringen, allting i representantenhuset, och det var i kongressen då på den tiden, i byggnaden där?
Ja, precis. Men att det var då just Taft som tog initiativ till att man ska ge Högsta domstolen en helt separat egen byggnad istället för att sitta i där Kapitolium, för att helt enkelt markera den tyngd som domstolarna har i anslutning till den här så kallade tredelningen av makten i USA.
Ja, precis.
Och det är ju knappast en slump heller, i och med att han var liksom så, ja, hängivet intresserad av den här juridiska biten, så det är ganska, inte bara kanske, utan det är väl nog rätt logiskt att just han av alla presidenter är den som konstaterar att näpp, de här 9 och deras medhjälpare ska inte sitta här, utan de ska ha någonting eget, helt enkelt, för att göra en markering.
Ja, men det är ju helt märkvärdigt att en president då, förvisso bortglömd till och med av sig själv, bygger sin egen arbetsplats då sen. Och sen, jag menar, den stund vi pratade om nyss, när han står där framför Coolidge och ska svära in honom, hur han då känner.
Det måste ju vara en ganska speciell situation för dels honom själv, men också dels för den president som, eller vad vet jag, kanske de inte tänkte på det, men att jag tycker att det skulle vara ganska speciellt att vi säger att bara säger vi nu tänker på Coolidge eller Hoover, att man står där då, mm, och svär presidenten och konstaterar att ja, men den här killen har ju gjort samma sak för ett antal år tidigare.
Ja, men det ger någon ny dimension till det hela. Men alltså, även om man var mycket ämbetsman, så maken till ämbetsman har man ju inte sett egentligen, mm, om man tänker efter. Mm. Så att det är ju lite poäng, men just för, det ger inte så mycket till presidentrollen. Men det var en del skämt också om hans kroppshydda, vi nämnde att han var rätt stor förut. Men det var sådana skämt som kom det till före, innan han var president kanske?
Ja, no, det här mest kända så är väl, det var ju så att i samband med det spansk-amerikanska kriget så hade ju amerikanerna helt enkelt gjort slut på Spaniens tid som kolonialmakt. Mm. Kuba är det kändaste exemplet, de chasades iväg från Kuba, men även från Filippinerna och lite andra ställen, och då hade den här Taft varit helt enkelt stationerad på Filippinerna som någon slags, jag vet inte, guvernör eller militärguvernör eller vad fasen han hade för titel, kommer jag inte ens ihåg, men att han hade valt att bekanta sig med området, och så hade han skickat ett telegram till den här dåvarande krigsministern som heter Root, och det här han förklarade och berätta hur det var. Och sen så får han ett svar av den här krigsministern som kort och gott lyder: hur mår hästen?
Och det vet vi inte vad svaret var på det kanske.
Nej, men en häst klarar väl nog av en stor kar, men i alla fall att
ja, det är...
Root var kanske djurvän och tyckte att det är det här han måste tänka på häststackare, men att kanske det var därför de skaffade bil till Vita huset, vad vet jag.
Men på tal om äventyr i främmande land, så var det ju också den här gamla Monroe-doktrinen vi pratade om i början av serien som gör sig aktuell här angående Nicaragua, eller hur?
Ja, för att USAs roll som, ska vi kalla det, någon slags ordningspolis, självpåtagen roll som ordningspolis i Latinamerika, så associeras väl kanske främst med kalla kriget, om man hjälper till att störta någon regim i Guatemala, någon i Chile och någon annanstans. Men att det här såg man nog även tidigare, även under Theodore Roosevelt för all del, men att i det var ett uppror i Nicaragua, och jag minns inte, nej, jag vet inte exakt vilket år det var, men det spelar nog ingen roll. Men att då lät Taft helt enkelt skicka dit den amerikanska marinen och hjälpa den här regimen i Nicaragua för att helt enkelt slå ner det där upproret. Så att vi kommer igen liksom en gradvis in på sånt som vi associerar kanske med lite mer moderna tider helt enkelt.
Ja, samtidigt som det har varit på ett sätt aktuellt ända sedan 1800-talets början, men jag menar, den här händelsen är aktiv.
Jo, men då var det nog mera sån här mera snack helt enkelt, för att det var inte helt, det fanns inget större behov av att börja lägga sig i desto mera, men att klart, men efterhand så blev handel och allt sånt mer internationell, och amerikanska företag fick affärsintressen nere i Latinamerika och så vidare, och då började man lägga sig i också mer och mer.
Ja, just det. Men det vittnar ju om den moderna tiden när det kommer, vi får se mer av det här. Så att det är liksom.
Ja,
okänd är han alltså, och oturlig på många sätt också. Fast det känns ändå som jag tycker att han har ju, liksom, han imponerar mer nu när du har berättat om honom, mer än man kanske först tänkte när man tänkte att det är den mest okända på 1900-talet. Men lite oturligt också det här med Panamakanalen som han inte kunde på något sätt ta. Det var under hans tid, men han missade äran på något vis där. Både.
Ja, men precis. Det är ju också ett bra exempel. Det känns kanske till och med lite symptomatiskt att större delen av byggandet av Panamakanalen så sker medan Taft är president. Mm. Men den som associeras med kanalen så är Theodore Roosevelt, därför att det är då han är president som man börjar bygga kanalen. Det är 1904. Sedan så blir den klar 1914. Mm. Men då är ju inte Taft president längre, utan då vinner på den som vi ska tala om i följande avsnitt, som är då betydligt mer känd, nämligen Woodrow Wilson. Så att även om större delen av det byggande skedde just precis de här åren då Taft var president, så att den blev nästan klar. Så det liksom, det är ändå så att vi associerar, det var någonting som bara skedde liksom, att vi associerar inte det där enorma projektet med just William Howard Taft. Och
ändå skedde det under hans tid, det största delen av det.
Exakt. Och som du sa, att då vi nu har hållit på att snacka här, så känns han ju som mer spännande än vad han gjorde innan. Och så är det väl, för det är ju nog också en, det låter kanske lite klischéartat, men redan om du blir vald till USAs president så är du ju en intressant person. Bara därför, så att det finns ju nog att, eller som vi nu har sett under den här seriens gång, så det finns både ett och annat att berätta om var och en av
ja,
det
ja,
här.
Visst. Nej, men de är ju på en sån viktig position, och särskilt imponerande då när han går vidare till högsta domstolen och så vidare. Men ja, det var spännande, men vad hamnade han i poängmässigt i din undersökning då, Taft, egentligen?
Ja, alltså, han hör ju inte de här verkliga katastroferna, för att han ställde ju inte till med någonting, men att inte var han ju heller den här lyskraftiga, så att han hamnar ju nog liksom på den lägre halvan där, men att han sticker ju inte ut vare sig positivt eller negativt på något sätt. Och men att hamnar i skuggan av alla möjliga andra, inte bara med tanke på det här byggandet av Panama-kanalen som vi då associerar med Theodore Roosevelt och Wilson, men också en sån grej att de här många som nu, eller kanske alla som hör på det här, så har kanske sett de här tv-bilderna från då John F. Kennedy blir begraven på Arlington kyrkogården. Och Taft är begraven på samma ställe, och det är inte någonting att alla amerikanska presidenter blir begravna där, utan de är de två enda. Men inte vet jag, folk vill kanske bli begravna på sin hemort eller något i den stilen. Men det som är min poäng här, att många, väldigt många vet var John F. Kennedy är begraven. Men det här att ingen vet var Taft är begraven, även om han är begraven på samma ställe. Märk väl, det är ju inte frågan om att det skulle vara Taft och Kennedy och 20 till, men att och ärligt talat så jag har ingen aning om varför Taft är begraven där. Jag bara råkar veta att det är de båda som är begravna där, och klart ska man googla det där så hittar man det säkert väldigt snabbt att Johan är begraven där på grund av det och det och det. Det tror jag inte skulle vara, men att jag har inte, men det där att han är så pass dåligt så att jag har inte brytt mig om att ta reda på.
Nej, men han framträder ändå trots att han var bortglömd, och finns ju i aktiv under två till presidenters period minst, eller till och med tre förresten.
Jo, för att det är ju Harding som utser honom till högsta domstolen, så att han är ju där färdigt sen då Coolidge har blivit vald 24.
Ja, just det. Så det är egentligen han, ja precis, han är aktiv under två till, men han upplever ju minst fyra till under sin karriär. Men i alla fall, ja, men då ska vi till nästa avsnitt vidare till hans efterträdare, och då är det den stora frågan som vi får utreda mer då, är det här återkomsten för det demokratiska partiet egentligen på grund av att republikanerna snubblar på sig själva?
Ja, no, det är ju, de får ju en gratis chans helt enkelt att komma tillbaka, för att det är ju Woodrow Wilson, så är ju den första demokraten som sen vinner två val i rad, alltså första demokraten efter inbördeskriget, ska jag väl säga. Och nu är vi framme vid, då hade ju redan gått alltså ett halvsekel efter inbördeskriget. Ja. Att det har ju varit någon enstaka demokrat som har varit president, Grover Cleveland till och med två gånger, men som vi nu har nämnt flera tillfällen, så han vinner ju inte två val i rad, men att det gör ju Wilson, och skulle inte ha varit för den där splittringen, så skulle Wilson, inom republikanerna, så skulle Wilson knappast ha blivit vald, vare sig då eller senare, och vi skulle inte känna till hans namn, och nu istället så är han ju en av de här mest kända av USAs samtliga presidenter.
Ja, där ser man. Intressant. Och en tid när det är krig i världen och ja, USA blir viktigt, viktigare och viktigare i också i världen på den här tiden. Det ska bli spännande att fortsätta. Tack så mycket Klaus Stolpe för den här gången.
Ja, tack själv.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi.